26 omgångar är avklarade. Malmö FF leder med 7 poäng före AIK och IFK Norrköping. Allsvensk fotboll pratar vi givetvis i den här podden. Per Boman, Robert Laud, välkomna.
Tack.
Tack, tack.
Jag ska ställa den raka frågan. Den raka frågan är ett uttryck som Robert Laul gillar, har jag märkt genom åren. Och den raka frågan är helt enkelt: det finns väl inget i världen som kan göra att Malmö FF inte vinner SM-guld 2016?
Nej, nästa fråga.
Bomarna svarar inte ens. Nej, men det är skönt, skönt att vi har dammat av den. Vi går direkt på plus och minus. Ett minus och sen ett till fem plus. Och det är ju tyvärr helt omöjligt att inte heller starta den här podden med att ge minus till de supportarna i Djurgården som tog sig förbi avspärrningen och sprang ner och bråkade med polisen och även de som kastade bengal. Det håller ni med om?
Ja, det är klart att det är så. De förstör för Djurgården, de förstör för allsvenskan och ja, de förstör för svensk fotboll. Det går väl inte att skylla på något annat. Jag menar, vad ska klubbar och förbund och poliser göra om ett 20-tal maskerade män liksom är beslutsamma och bestämmer sig för att avbryta en fotbollsmatch? Ja, visst, man kan ha jättehöga stängsel, man kan spela inför tomma läktare. Det är väl i princip det som går att göra. Men då får man ställa det mot har allsvenskan som helhet så stora problem, har Djurgården så stora problem att det här sker i match efter match? Nej, jag tror att man kommer komma fram till att det har de inte, det är inte värt att göra de här drastiska åtgärderna. Då får vi helt enkelt konstatera att det är så här det ser ut i allsvenskan. Jag menar, ett sånt här hot från firmahuliganer, alltså med deras skruvade retorik, det vilar ju egentligen över alla storklubbar om de presterar för dåligt. Ja. Då anser man sig ha rätt att markera på det här sättet, så att det här finns i allsvenskan, det är så det ser ut. Sätten att komma få bort det och få bukt med det är höga stängsel, tomma läktare och så här, och där tror jag inte att man är beredd och jag tror ingen är beredd att kräva den typen av åtgärder, för att så stora är inte problemen för allsvenskan i ett större perspektiv, eller vad?
Nej, alltså rent långsiktigt så kan väl den enda lösningen man kommer på är ju att så att säga bygga en positivare känsla inom de diverse supportkollektiven, att de här positiva förebilderna som alltid finns, som är liksom, som kan vara både hårda och retfulla och allt möjligt, men som ändå sätter en gräns vid liksom våldsamheter, att de får med att säga till dem att de växer starkare på läktaren, att det anses pinsamt att göra den typen av saker, att man anses vara en nolla eller en tönt om man ta sig frihet.
Men bryr de sig verkligen över det?
Jag tror att ett positivt tryck liksom från andra kan absolut, jag tror att det är enda sättet i förlängningen då, att det anses att grupptrycket från övriga är inte, att man, jag menar inte att man ska slå någon eller att man ska spöja upp någon som inte följer reglerna, men att man visar på längre sikt att det enda sättet att motverka det är att det finns en annan positivare sätt att stötta sitt fotbollslag.
Ja, men för att jag menar, polisen kan ju gripa en del av de här individerna och det var väl redan några som hade tagits, eller om de togs utanför eller hur det nu var. Några kanske identifieras och så vidare och så grips det några, men jag menar, så länge den här retoriken och logiken finns kvar i firmorna och i runt klubbarna i utkanterna av supportorganisationerna så kommer det här hända igen, för jag menar, det fylls ju på med nya personer till firmorna. Så funkar det, jag menar, när fotbollen växer och så fylls det även på liksom lite där. Det är ju ett samhällsproblem i grund och botten. Jag håller med de som hävdar att det är det, för det är det ju liksom. Det är folk som söker sig till de här firmorna för att bråka och stöka, absolut. Men som Boman säger, alltså, den liksom, det måste bli andra värden som dominerar över det här, så att det blir rent löjeväckande att hoppa in. Nu märks det ju knappt, nu skämtas det ju rätt mycket om det här liksom på Twitter och andra supportrar. Man tycker inte det här, det verkar i alla fall som att man tycker inte det här är så jävla allvarligt bland de engagerade supportrarna. Det skojas lite om att ja, men det var en dålig kravall och bla 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 liksom. Och det är klart, så jag vet inte, så länge det ser ut så.
Ja, alltså, men det är det här med att jag ser också att det är många som säger att men vi gjorde någonting i alla fall. Alltså man menar på något sätt att vi accepterar inte den här pinsamma derbystatistiken. Vi vill göra någonting åt det. Vi visar att det är inte rätt liksom. Det är så här ren machismo såklart. Det är ju rent liksom vi tar saken i egna händer. Vi visar att Djurgården, de är inga jävla bögar eller töntar, utan vi står emot när folk liksom när folk pissar på oss, då är vi där och visar att det är inte, de kan inte, alltså det är ju en sån skruvad logik liksom, och det är den som man måste komma åt. För att den är ju, den är ju liksom, den är ju banal och pinsam och allt möjligt liksom.
Ja, men den har ju funnits i 20 år och den kommer finnas i 20 år till, tror jag.
Ja, om det är någon gång som känns som att allsvenskan skulle kunna, vi har ju pratat, eller det här uttrycket hade allsvenskan vid något tillfälle, är om att man skulle börja spela utan publik, för det är ändå publiken som ger mycket till scen om man ser över en hel säsong och säsong och säsong och säsong. Men när du pratar om det här med att Djurgården menar på att de gör någonting, de som sprang in på planen, om vi då skulle ha ett derby och man skulle spela inför tomma läktare och Djurgården skulle gå och slå Hammarby till våren till exempel, då hade det ju varit ganska komiskt.
Ja, det blir ju extremt hypotetiskt och ja, alltså, jag vet att det finns sådana som menar på att supportarna sätter laget under stort tryck och så. Jag köper inte det. Jag är helt övertygad liksom om att supportarna mycket mer liksom för prestationen och så här. Det visar ju all liksom hemmaplans fördel och allt sånt här i långa loppet, så betyder ju supportarna någonting. Så jag tror inte att det hade spelat någon roll.
Ja, men jag menar, det känns inte acceptabelt att man resonerar på det sättet. Att man menar på att vi gjorde någonting, vi sa till, vi liksom försökte förändra det, och man menar att det är ett sätt man ska göra det på istället för liksom.
Ja, du menar att ha tomma läktare, okej.
Ja, men när jag menar så att just att alltså de supportarna menar ju på att de sprang ju in på planen för att typ markera, men vi säger om man hade spelat inför tomma läktare och Djurgården då hade vunnit matchen, så hade man ju klarat sig utan den här markeringen och utan de som står på läktaren. Så att jag menar att man ska inte ta sig för stor frihet och tänka att man ska kunna springa in och göra vad fan man vill, för att man menar på att då får man liksom fram sitt ord och då får man visa sina grejer liksom.
Nej, men det går ju inte att argumentera logiskt mot hur de resonerar. Jag menar, deras resonemang håller ju inte om du drar det till sin förlängning. Det blir ju bara negativt, och det var det jag började med. Alltså, jag menar, de skadar sin förening, de skadar allsvenskan och de skadar svensk fotboll.
Men de här andra som står på läktaren, är det inte de som ska försöka se till så att de där andra...
Ja, alltså, jag tror inte man kan absolut inte kräva av andra supportrar att de handgripligen ska stoppa några som kan ta till våldsamheter. Det enda man kan göra är ju på lång sikt att försöka arbeta för andra värden, som Robert säger, och det tar ju tid liksom. Men jag menar,
det måste ju in någon form av attityd. Jag menar, till exempel så är det ju rasism och rasistiska symboler är ju brännmärkta på de allsvenska fotbollsläktarna i princip idag. Det skulle aldrig någonsin accepteras av den breda massan. Det blir reaktioner direkt. Det blir inte samma reaktioner mot den här typen av händelser. Alltså, jag tycker, jag hävdar absolut heller inte att någon handgripligen ska in och agera och stoppa. Jag menar, då kan ju drogpåverkade, farliga, våldsamma, någon som ska kliva in liksom och stoppa det. Men liksom att den övergripande attityden är ändå mer överslätande mot en sån här sak än vad den är mot till exempel rasism, för att det finns inte någon som skulle ta upp en rasistisk flagga på en allsvensk fotbollsläktare, den skulle åka ner direkt, men det här finns det en större acceptans för.
Bosse Andersson tyckte det var en skam.
Ja, jag förstår honom, men jag menar, han jobbar ju, han står ju upp för Djurgårdens föreningens värderingar hur Djurgården ska uppfattas som förening, och det är klart att det här finns ju ingenting om det här är Djurgårdens stadgar. Det är ju inte så här en djurgårdare ska agera enligt Bosse Andersson. Så jag förstår maktlösheten han känner.
Bara för tydliga, innan jag pratade om machismo, så sa jag att vi är inga bögar, så här, det var rent retoriskt, menade jag.
Men det tror jag folk förstod.
Från machosupport vill säga, jag ville bara vara tydlig med det helt enkelt.
Och sen då Mattias Ranegi som i Simons intervju, som jag inte såg men som man har förstått försvarade supportsarna. När jag stod och pratade med honom så menar han mer på att han har förståelse för dem och att det händer. Att han förväntar sig att det ska hända, men att han inte gillar det och att han tycker inte att det gynnar någon.
Nej, jag tror att Ranegi helt enkelt inte lyckas uttrycka sig särskilt bra här. Han menar väl liksom att han kan förstå att det händer, för det är en upprättad stämning och så, men han vill absolut inte stå bakom det. Jag hoppas i alla fall att det är det. Så.
Det är lite den känslan jag fick när jag stod intervjuade honom här, för att det var nästan så att jag inte förstod när han uttryckte om du tycker att det är rätt eller inte, men det gjorde han ju inte, men det var nästan så när han skulle välja sina ord. Men det kanske blir så i en besvikelse och annat.
Men det är också svårt att som profilerad spelare i ett Stockholmslag att aktivt ta ställning mot de här 20-35 personerna som går ner på planen. Det är svårt att göra det också, för man vet ju att då väntar det ju ändå ett halvårs typ utfrysning i princip, eller ett halvårs Man får höra, att man är illojal och så vidare och alla möjliga då liksom. Det är klart att det inte är enkelt att hålla tungan rätt i mun efter en sån, händelse. För man vill kanske visa på att man stöttar Djurgårdssupportrarna i stort. Och så kanske när man försöker göra det, så kanske man då blir förlåtande istället mot de element som inte är rimliga liksom. Det är svårt, tror jag, helt enkelt, att veta hur man ska uttrycka sig där.
Det är nog inte många Djurgårdssupportrar som lyssnar på Always Look on the Bright Side of Life idag i alla fall.
Nej, det är det inte, men där tror jag han är snett på det. Han egen hävdar att det var det som provocerade det supportrarna. Alltså det är ju resultatet, vad jag förstår, som gör att de hoppar in där. De brydde sig nog mindre om vad Hammarby sjöng.
Han gillade inte den låten i alla fall. Det framgick under intervjun.
Nej, men om man springer runt på planen och tänker på vad Hammarby har sjungit för sång där, så har han för dåligt fokus på spelet. Ja. Det kan man i alla fall konstatera.
Ja, nej. Vi går vidare helt enkelt. 1+ skytteligan har jag lyft fram.
Ja, där får du fan ta själv. Alltså,
jag tycker jag tycker att det är för dålig leverans. Jag går tillbaka till 2007 för att nå så här lågt, och det var Marcus Berg och Jassak Omotoyossi som gjorde 14 mål.
Och då stack väl Berg under sommaren?
Ja, då stack Berg under sommaren. Nu har vi en Podell som har gjort hela säsongen som har flest mål. Kjartason drog ju på sina 14, och Podell har gjort 12. Och jag tycker att det är alldeles för dålig notering. För att vi satt här innan Allsvenskan började i våras och pratade om att det var trevliga anfall. Man trodde att liksom Renegi var en av dem, Hussein var en annan och så vidare. Men de har inte levererats tillräckligt mycket. Kujovic gjorde 21 mål förra året till exempel.
Men är inte den enkla förklaringen att Hjärtansson har dratt då? Hur många mål hade de inte gjort ifall de hade blivit
så? Så kan det absolut vara. Ja.
Men jag håller med dig.
Jönsson vill alltså ha högre krav. Han vill ha högre krav på dem som är tillräckligt bra för att göra mycket mål i Allsvenskan, men inte tillräckligt bra för att bli proffs utomlands. De måste göra mål, alltså Lex Victor Podell-typerna.
Nej, men alltså, det är klart att man vill se en skytteliga där någon ligger på en 20 mål, så sätt håller jag med dig. Alltså, det är väl tråkigt. Men förklaringen är ju ganska enkel, att de som gjorde mest mål, de blev sålda. Och det var inte helt
det var två stycken. Ja.
Satte Peter Ije 22 eller 24 mål där i början på 2000-talet någonstans, 2001 eller 2002?
Det var 23 eller 24, va?
Ja, jag tror han gjorde 24 som mest.
Så gjorde Skog nästan lika många något år innan eller efter också.
Ja, var det inte 23 eller 24 de gjorde?
Ja, det var fina år i alla fall. Skyttekungsmässigt.
Ja, de hade Jönsson bra.
Nej, men jag menar, det pratades så jävla mycket om vissa spelare. John Obori, var det någon som tyckte att det var så jävla fantastisk för fotbollsspelare? Kan han ha varit bra, men det har ändå bara blivit 11 baljer. Han har spelat rätt så många. Han har varit skadad lite.
Det är för jävligt.
Ja, jag tycker det är så. Det borde varit bättre leverans.
Ja, nej, men jag köper det. Man vill se en tydlig skyttekung. Inte,
ja, alltså man vill, likadant som man vill ha en liksom ett mästarlag vinna på ett övertygande sätt emellanåt. Inte varje år vill man ju inte ha det, man vill ha. Så vill man ju också ha skyttekungar liksom, som öser in mål.
Ja, men det var en pigg punkt faktiskt.
Ja, men det är bra att du driver frågan i alla fall.
Ja, fan, ni tar ju aldrig upp. Försöker mösa på här. Ja, från det till en kille som skulle behöva en skyttekung. Han har ju inte fått ut mycket av varken Linus Alenius, Rusicki och Rusicki och lite andra. Henke Larsson är på 2+. Det var Robert Lauds förslag att lägga Henrik Larsson på 2+. Jag lämnar över ordet.
Det är godkänt på sportbladet.
Ja, godkänt.
Men det var ju för att du prompt skulle ha in skyttehaveri, kungshaveriet på 1+. Ja, du fick ju inte Henke plats där. Du tyckte den var så jävla viktig, den här skyttekungsfrågan. Så att,
men då vill du egentligen ge Henke 1+. Vi är han underkänt?
Nej, absolut inte. Har Helsingborg åkt ut Allsvenskan eller?
Nej.
Jag underkänner inte Henke förrän det eventuellt händer. Ett förlorat kvalspel, så kommer jag ju inte gå och godkänna. Då kommer jag inte kunna ge Henke godkänt. Det är det ena argumentet jag har för att vi kan hålla kvar honom på 2+. Det andra är det här som folk undrar. Ska inte han sparkas och bla bla bla. Visst, sparka honom, men vad är namnet som ska ta över då? Vem gör det här bättre än Henke? Det får man inte lika många förslag på. Jag har inget förslag. Jag har ingen lösning där jag tycker att Henke ska dra nu. Jag tycker han ska vara kvar liksom och ta ansvar för den situationen han har varit med här och inte försatt. Helsingborg är väl kanske fel ord, men ja, de är ju den situationen de är, och det är klart att han ska vara med och försöka rädda upp det. Det finns inte så många som hoppar på Helsingborg och skulle göra det så mycket bättre.
Men hade du dem på kvalplats på ditt tips inför säsongen och tänkte att det var godkänt?
Jag vet inte, jag hade dem typ, vad kan jag tippa att de 13 någonstans där, du kan kolla upp det. Jag har tippat inte.
Ja, det ska lyftas fram till.
Jag funderar på vad det är som har gjort att Helsingborg har tappat så mycket. Alltså ibland tänker jag att, jag tror att Henke är extremt proaktiv, att han väldigt tidigt såg att det kunde bli fel liksom, och därför väldigt snabbt satt in någon slags militärisk defensiv fotboll som gör att vi ska rädda säsongen. Mm. Att han kanske för tidigt piskade in det spel. Han känns som att han är väldigt, han kanske började spela Falkenberg fotbollen alldeles för tidigt med laget liksom.
Att men han menar att han skulle ha vågat tro mer på den första idén han hade när det såg lite mer.
Ja, men jag tänker inte helt balanserat. Jag tänker att han är helt noggrann och tydlig och att han är helt snabbt typ i augusti redan sa det här kan gå åt helvete om inte vi skärper oss, och att det liksom slog bakut på något sätt liksom, och att de därför är jävligt stela och har svårt att skapa chanser och fokusera extremt mycket på defensiven liksom.
Jag säger inte att du har rätt i det du säger. Nej. Det kan du mycket, mycket väl ha, men det är intressant för att det är en av de få liksom så här konkreta saker som någon egentligen har tagit upp och tänker alltså, vad är det han gör fel då? Det är jäkligt många som så här, tycker att han ska gå eller tycker att han har gjort det för dåligt. Men vad är det han har gjort för dåligt då? Ja, då kanske du har en intressant poäng där, för du har i alla fall en teori om vad det skulle kunna vara. Jag har inte så många fler teorier om vad det är Henke Larsson har gjort för dåligt.
Nej, det är liksom den allmänna meningen. Det verkar ju vara att han är en tråkig människa och därför ska han få sparken liksom. Ja. Alltså, det är ju inte
det
så.
Håller jag inte.
Nej, det är inte.
Men jag menar, Lasse Lagerbäck var inte heller så jävla latcho innan han bytte identitet här nu på ålderns höst, så att man har gjort bra resultaten. Mm. Jag hävdar med bestämdhet att fotbollstränare behöver vare sig vara liksom roliga eller populära. Nej. De kan vara bra. De behöver inte ens liksom ha stöd i spelartruppen alla gånger. De kan vara bra fotbollstränare ändå. Men Lagerbäck tog Sverige till rätt många mästerskap trots att det gnisslades rätt mycket bland spelarna om honom.
Och du hade alltid härliga frågor till honom.
Ja, till Lagerbäck. Ja. Han var inte så förtjust i media på den tiden. Nu har han ju totalt mjuknat. Nu har han ju en del av mediemaskineriet. Och när han var förbundskapten för Island här och satt på presskonferenserna så slutade han ju för fan aldrig prata. Han älskar ju medierna nu, Lasse.
Men hur som helst, Helsingborg slutade på 37 poäng förra året. I år slut har de 22 när det är 4 omgångar kvar. Vi vet inte hur många fler de tar. Så det är ju ett tapp på rätt så många poäng.
Jag hade Gävle lyckats slå Blåvitt igår också, så hade det verkligen kunnat bli tight liksom.
Jag håller faktiskt med. Jag har inte hört den heller innan när du snackade om Henke, för jag vet att det diskuteras väldigt mycket i våras att det var så väldigt obalanserat i laget, och sen så helt plötsligt så tog han bort det där. Han hade ju Bojanic för något tillfälle och det liksom, det var för stora svängdörrar. Många pratade oftast om man liksom skulle titta på Helsingborg att det kommer bli mycket mål hit och dit, och det känns som att han körde en helt annan fotboll eller försökte med något annat, men att han liksom, att han gav upp den. Var han för smart då?
Nej, jag vet inte. Det är en intressant teori han har, men
jag tycker man får ringa
Henke och fråga. Jag tror att 9 av 10 svenska tränare hade resonerat på exakt samma sätt, att man okej, nu måste vi liksom tillbaka till våra grunder, det som våra fotbollsspelare någonstans är uppvuxna med. Vi kommer aldrig få ett svar på det. Det är ju det som är grejen.
Men håller du med om att han är 2+?
Absolut, tycker jag. Men han är så, att det är någonting med att han är så här no nonsense, no bullshit mässig liksom. Och jag tror att det, alltså, är man ibland så behövs det, men är man det hela tiden och för mycket så kanske det sätter sig på ett negativt sätt. Det kan inte betyda så mycket sen till slut liksom. Om det är allting så kanske så blir det kanske inte så får inte så hög verkningsgrad, för att citera Ola Andersson.
Han är ju ute lite grann och pratar, vissa saker han har ju rätt. Han hade ju berättat med någon situation mot AIK där de borde ha fått, jag kommer inte ihåg situationen exakt, men jag vet.
Men straffsituation, det går in väldigt.
Ja. Jag säger bara att han, och sen så kommer jag ihåg när han var ute och inte kunde glädja sig över att hans son skulle spela OS, tyckte jag var tråkigt, men
det är ändå generöst att du kan peka ut två extremt specifika saker.
Ja, absolut. Med Henke. Ja. Henke kommer man ihåg. Han sätter sig. Ja. På både fotbollsmässigt och för andra saker och sådär. Han har inte haft någon rolig säsong. Jag vet inte riktigt om jag ger han 2+.
Nej, men det är lite svårt att peka på vad fan det är han har gjort som är så hyggligt dåligt för att han ska förtjäna och vara underkänd. Visst, det är klart han har det övergripande ansvaret, och i våran värld fungerar det så att då ska tränare direkt sparkas. Jag köper som sagt
inte. Nej, jag säger inte. Jag har inte sagt att han ska sparkas, men jag kan inte heller säga att jag tycker att han är godkänd.
De har inte åkt ut än, är det som är grejen?
Nej, men
om de får lira kvalmatch, då får de ju en match till på Olympia och ta in publikintäkter på, så att jag menar, klarar de sig bara kvar.
Så kan man se när kritiken från Helsingborgs Dagblad som följer dem nära verkar ju vara att, vad heter han, Thomas Nilsson, va? Krönikören på HD.
Han har skrivit
mycket om att han tycker att han, tvärtom det jag säger, kommer på nu, att det är kravlöst och att Henke berömmer spelarna och att det känns bra ändå, vi gör en bra match och så vidare. Den typen av retorik som han sågar kommer på nu, men vi skiter väl i Helsingborg nu.
Det låter lite som Henke Larsson, men nej. Thomas Nilsson säger det, så är jag beredd att lita på det.
Thomas Nilsson tycker också att det är en 1+. Vi går till IFK Norrköping som vi har lagt på 3+. Och det, vi hade en diskussion precis innan. Vi visste inte hur vi skulle göra med plussen. Kan vara för skytteligan skulle in, kan vara för att vi hade något annat som skulle med från början men som togs bort. Hur som helst så ställer Laul frågan till Boman. Jag vet inte om han ställer frågan till mig, men han tittade på Boman i alla fall, om IFK Norrköping gjorde en 3-plus-säsong. Och Boman säger nej, det är fortfarande 4-plus med tanke på alla som har försvunnit. Laul sa nej, jag kan motivera att det är 3-plus. Så, IFK Norrköping på 3-plus.
Men återigen är det din jävla skyttekungsplaceringen som ställer till det, va. Men
man får inte alltid som man vill.
Nej, så är det. Men de vinner, de vann allsvenskan i fjol. Då är det 5-plus. Nu är de nere liksom på och tappa andra platsen och klara fortfarande en Europaplats. Är det 4-plus eller är det 3-plus? Jag tycker att man ändå kan ställa krav på IFK Norrköping att har de vunnit allsvenskan så är det inte, då har man inte lyckats som man kommer trea året efter. Jag vill ändå hävda det, särskilt inte, och det är väl egentligen det här som är min stora motivering, särskilt inte som det såg ut i seriefinalen. Här möter de alltså Malmö FF, för det är den matchen vi har färskt i minnet. Stefan Johannesson är domare, han ser liksom att det är en intensiv match. Han lägger nivån ganska högt för att inte blåsa sönder den. Det är mycket dueller. Malmö anpassar sig snabbt till den här höga nivån, kliver upp lite tuffare i ryggen. Det blir inte frispark varje gång. De vinner duellerna, de lyckas hålla bollen från eget mål. Det ser ut lite som äldre mot yngre på träningen. I andra halvlek så vaknar Norrköping till lite grann och tar sig an duellspelet bättre. Men överlag liksom så anpassar de sig inte alls till nivån på samma sätt som Malmö gör. Efteråt så gnäller de på domarna. Efteråt har de förlorat matchen. Och då tycker jag att så agerar förlorare. Därför känns det som att Norrköpings säsong just nu är nere på 3+.
Missade ju matchen mot MFF. Jag var ju på AIK mot Östersund då. Så den kan jag inte uttala mig om. Men generellt sett så tycker jag att IFK Norrköping har gjort en 4-plus-säsong. Jag tycker inte man får inte, det går inte att sudda ut det i hjärnan, det de gjorde mellan maj och september, när så många extremt viktiga spelare försvann. Och att, jag tror att det är två eller tre spelare i startelvan som är kvar jämfört med den startelvan som tog guldet nere i Malmö förra hösten. Och då tycker jag att det är starkt att sniffa på guldet så länge som de ännu gjorde.
Och fått igång Sebastian Andersson. Fått se Kalle Holmberg sett bra ut av Moberg Karlsson. Han har kommit in och det är många spelare som har fungerat. Och man bytt tränare också och så vidare. Liksom. Så att, ja.
Men jag håller med om att nu börjar de kanske närma sig den nivån som man hade tänkt sig att de skulle hålla ungefär under säsongen, lite mer, att den skulle vara lite mer ojämn. Men jag tycker ändå att det är starkt att vara med så länge. Norrköping är Norrköping liksom.
Ja, men jag är inte
3,5+.
Nej, men jag är inte sämre än att jag kan erkänna att jag har fel och jag hör argument som är tillräckligt övertygande, så att jag lägger mig där. Det är Norrköping, det är 4+. Det skulle varit 4+.
Ja, fint.
Nej, men just den matchen satt jag också och tittade på den. Där guldet blev klart. Så ut att kunna bli lite spänningen då när de gör 1-1. Det finns det,
känns, ja, men det var fan inte längre. Det var några sekunder, ja, sen var det som att Malmö, okej, fan, då får vi ta tag i,
ja,
det.
Ja, men lite
igen,
så liksom. Vi pratade om det efteråt. Det känns lite som att Norrköping försökte liksom köra på och hade en del spel men hotade inte riktigt. Man saknade skyttekungen Kuje, visst, här med skytteliga. Men nej, men man saknar lite den typen av spel. Men få ändå 1-1 genom bakkot.
Ja, men det här springer inte att sakna massa spelare, ja, som var där för 100 år sedan. Det tar man fan 3+
mentalitet. Ja, men sen känner man, ja, men det var ju bara en parentes i det. Men då känns det som att de hade liksom det här momentumet som en lag brukar ha för några sekunder. Sen är det precis som du snackade om, att Malmö bara visste ju då att man måste upp och göra ett mål för att vinna matchen. Och det känns som att de gick upp och bara gjorde det. Och sen var det över igen liksom.
Ja. Har vi inte Malmö på 5+ förresten?
Jo.
Ska vi avvakta lite?
Ja, ge dem till dem.
Ja, skit i Norrköping då. 3+ tyckte Laul, 4+. Laul ändrar sig. Stänger vi den dörren. Ja, Romulo, en brasse. Spelar i Hammarby. Hade gjort 2 mål innan i gårdagens derby. Har nu gjort 5. Eftersom han gjorde 3 igår. Jag och Boman satt och pratade om honom under derbyt. Jag kan erkänna att jag hade inte sett...
Berätta om hur samtalet gick.
Jag hade inte sett så många mål av honom innan. Och jag tyckte
han hade
att
inte gjort så många mål.
Nej, och jag tyckte att jag hade sett... Jag tyckte att jag var en viss besvikelse till honom. Och då går han in och gör 3. Det är väl en klassisk sån här grej när man sitter och är lite negativt inställd.
Framförallt ska vi nämna att jag sa då, han har någonting i sig, sa jag ungefär 10 minuter. Jag minns matchen mot Blåvitt, tror jag att det var, när han och Alex var anfallspart tillsammans. Det såg väldigt bra ut då.
Och just då ödmjuka eller Boman också sa typ att nu kommer ju Hammarby vända snart att göra 4 mål och vinna det här derbyt.
Nej, så var det inte.
Nej, men det är sant. Jag satt faktiskt och knackade ner på honom.
Men han hade Filip Haglund varit frisk så hade han inte spelat.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Då hade ju Haglund, jag kallar ju han ett virus på den vänster ytterpositionen, för att han bidrar med en extremt härlig destruktiv liksom, fotboll från sin vänster ytterposition. Så jag gillar ju Haglund. Men det funkar ju bra att köra Romulo, som man ska säga, han och Alex på topp. Han är ju... Alltså grejen är att Romulo ser ju jävligt dålig ut när han är dålig, helt enkelt.
Jag säger ju det!
Just för att han ser... Han ser liksom avig ut på fel sätt. Han ser lite slö ut. Han har lite långskånk liksom. Han är inte särskilt snabb heller. Så man tycker kanske att man kan tycka att han ser lite menlös ut då. Men han har ju
uppenbarligen han har ju uppenbarligen
någonting i sig, så att jag tycker att det är väldigt starkt att gå in och sätta, det är ju oerhört starkt att gå in.
Ja, men det
jag blev extremt imponerad.
Det man ska göra med honom, det är att sätta honom i avslutslägen, för det är bra. Det är bra avslut, snabba avslut liksom. Det första får väl höja ta på sig. Han är ju helt felplacerad, men ändå liksom det är ändå bra av Romulo att ta det avslutet på det sättet som gör att Höje också verkligen blir felplacerad. Men han hade kunnat skjuta lågt i första hörnet istället, och då hade Höje haft en bättre position. Nu stod han helt fel, han sköt högt. Det andra snabbt mot mellan benen, målvakten också sårbara, och det tredje målet avslutar han mot bort stolpen i det läget. Också ett jävligt bra avslut liksom, även om Höje hade fått en hand på den så hade det kunnat bli en retur utåt eller så att det är ju rätt beslut i alla de lägena som man gör, va?
Då kanske någon annan tänker att man babbade in honom att de skulle ha mycket boll och skapa mycket målchanser, och han skulle göra mycket mål.
Nej, men jag vill ju nämna en sak med att många anfallare i Hammarby har fått kritik i år. Det är just för att ofta har de spelat med en anfallare. Mm. Ibland Israelsson som den andra anfallaren till exempel. Men ofta har det bara varit en anfallare, och det är väldigt svårt att spela som ensam anfallare, särskilt i det systemet. Så det får man också säga, att Romelu har inte fått chansen så ofta att spela med en annan anfallare, att spela två stycken på topp tillsammans och kombinera på det sättet. Så att det har inte varit särskilt enkelt att vara forward i Hammarby.
Nej, men de avslut så känner man ju ändå, om man skulle spela till ett lag som skapade mer målchans och kanske var högre upp i tabellen, så skulle han ju förmodligen dunka in ett par baller till.
Ja, det vet alltså, vi inte, kanske, förmodligen.
Han avslutar, absolut. Jag blev imponerad igår. Jag var ju... Men det är inte bara han som ska... få beröm här, även om jag tyckte att vi får stryka första halvtimmen om vi ska berömma Bayern, för att den halvtimmen var de inte bra.
Nej, alltså det är ju en märklig match på så sätt, för att första halvtimmen spelar ju Djurgården helt perfekt. Ja. Boman har döpt, när Djurgården spelar bra så spelar de fyrtornsfotboll, när de använder liksom Ranege. Och det är precis vad de gör under den här matchen. Jag menar, de matar bollar mot honom, han vinner i princip de flesta. Mm. Och de bollar som ramlar ner hos Hammarby, ja då är Falsetas och kompani extremt snabba upp i press, och Hammarby kan egentligen aldrig bygga något spel. Sen vad som händer efter 2-0 är ju att istället för att fortsätta och kliva fram som de gör, så tar de omedvetet eller medvetet ett par steg tillbaka istället och bjuder in Hammarby i matchen. Man brukar säga att det svåraste som finns är att leda med 3-0 i halvtid. Det verkar fan inte vara lätt att leda med 2-0 strax innan halvtid. Nej. Eller va? Men det blir väl så på något sätt att fan, vi har 2-0. Ja,
går väl ner något trygghet liksom.
Ja, vi kliver tillbaka lite här nu.
Falskt trygghet.
Och jag menar, det förändrar i matchen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och sen är det en helt annan match. Sen tror jag att när de kommer ut igen, då kommer den här mentala belastningen som de har i med sin historia, som de hade lyckats liksom trycka undan inför avspark, som försvann liksom när de går på med sin energi som de inte tänker på. Den finns där när de går ut efter pausen, och då är det en helt annan match.
Ja, ja, så de har ju, det är ju en belastning att gå runt och tänka på det, ja, och så vidare, de sista minuterna där och det som har varit innan och så. Men det, alltså, fram till det så var ju den här tacklingen från Falsetas på Romolo och Kennedy Backsolen, de båda sitter ner, han tar båda i en och så, ja, sitter de ner slut. Det var ju så talande för den matchen, det var, ja, som att det är kört för Hammarby. Det känns,
den har gått runt, runt på sociala medier nu, ja, bilden. Men sen är det ju jävligt cool, alltså.
Ja. Det är ett av säsongens 10 starkaste ögonblick. Ja, dubbeltacklingen.
Jag skulle säga att det är en av allsvenskans häftigaste tacklingar genom tiderna. Alltså, du minns ju inte så jävla många tacklingar. Jag ska inte säga att det är Glenn Hysén-klass mot England 89, men det är så jävla långt ifrån.
Det är ju en skopa också. Man älskar ju glidtacklingar som är som en skopa där man liksom, ja, där man liksom verkligen skopar upp bollen, ja, och sen så härligt ramlar motståndarna över, ja, ens ben.
Han tar både Kennedy och Romolo, och han tar bollen och sen
och så gör Kennedy,
ja, båda slår ut med armarna samtidigt och vill ha frispark. Det är en fantastisk sekvens från det där. Den hade blivit ännu större om Djurgården hade vunnit. Ja. Vilken symbol den hade blivit för
ja, men den var ju symbol just då, men sen så försvann det ju med tanke på. Men det känns nästan som att 2-0 målet skälper Djurgården mer än hjälp. Ja, men alltså lite så, för det känns som att efter det så blir de lite mer avslappnade. De går ner lite mer fast trygghet, för innan det så jagade de ändå målet och bytte, tycker jag, lyften på Ranege med ganska bra kortpassningsspel, rullar runt, låter bollen liksom gå, tiden gå och sådär.
Men det är ju alltid växelverkan också någonstans. Hammarby, nu tänker man mycket att det är Djurgården. Jag tror ju, precis som du säger, att de tar kliv bakåt. Det är, men det är ju inte målets fel. Det är ju att de tar kliv bakåt som är fel. Samtidigt så,
man
också,
det för 2-0
samtidigt
för
så blir väl också Hammarby någonstans desperata där. Vad fan, du hamnar i ett jävla 2-0 underläge. Det är klart att det händer något att spela. Vad fan är på väg att hända? Det är ett, här ett derby. Vi ligger under med 2-0. Så här får det inte gå till, va? Så att det händer något med Hammarby också. Då blir det liksom krafter som växeldrar.
Och Hammarby är också väldigt bra på den typen av desperata mangelfotboll liksom, när hela laget stöttar fram. De är tunga då liksom, när Israel som kommer, Smara som kommer. Nu hade de inte Haglund idag, men det är svårt att möta Bayern då.
Sen, jag tror ju djurgårdarna, de känner nog att precis allting går emot dem där också. För jag menar, de ska väl i ärlighetens namn ha en straff i andra
halvlek. Först är det Ranege som går kull och sen är bollen,
ja, men jag tänker på
handen
där, ja, det är Johan Persson igen. Han har ju varit uppe och flaxat med
det är Johan Persson som drar ner båda. Först så ser det ut som att han knuffar Ranege. Jag är inte 100% säker på om det ska vara straff. Det är lite svårt att se, men jag vet att vi hade bild efteråt där man ser Johan Persson liksom ta ner Ranege och sen håller han händerna, så ser man på vänsterhanden att bollen ligger emot handen. Ja. Så där ska de ju definitivt ta en straff.
Han hoppar ju upp liksom och han gör ju sig, visst, han ser inte att han blir träffad, men att hoppa upp och göra sig större så framför målet.
Han har ju en handbollsmålvakt.
Ja, fast han har ryggen emot, men jag tycker att det är en solklar straff som Djurgården. Och det, jag vet inte hur domare Ekberg resonerar, för att han har ju position, va? Han är väl liksom i straffområdets bågen och liksom titta på sina assisterande också och fria, så att han, jag kan inte tänka mig att han inte ser det. Men
borde Ekberg fått ett lägre betyg?
Och vad gav du honom då?
Jag gav han 3.
Ja, missar man inte.
Ja, den är alltså, vad står det då? Det står 2-2, va?
Nej, det står 3-2.
Ja.
Då kanske han skulle haft en 2 istället.
Ja, alltså överlag så höll han med
matchen. Jag tycker också att det var bra, men
bra
den
nivå, liksom. Men det där är klart att.
Men det är svårt att se den, Hansen, där vi sitter. Men jag såg jag såg ju den när vi kom här på jobbet, att det var klar Hans, att bollen var på. När man satt och
drog. Ekberg gör sina närmare än vad vi är på den läktaren.
Men det är ju jag som ska, det är ju man själv som ska bedöma Ekberg, och ser man inte så.
Ja, okej.
Men jag rättar mig där, det ska vara 2, inte en 3 på Ekberg. Och 5 plus Malmö FF. Leder allsvenskan, kommer in i SM-guld som vi trodde inför säsongen. Det var väl inget snack om saken. De skulle vinna. Det var väl nästan, var det konsnacket du hade, Laule? Vad var det du sa?
Vadå?
Det var någonting om konerna.
Han kunde åka till, sätta sig på Ströget och ställa ut konerna.
Ja, exakt. Så det är inte förvånande att de leder, men de får ändå 5 plus här.
Ja, men det ska man väl ha den veckan man i princip har avgjort allsvenskan. Jag menar, tittar man på det så är det 7 poäng. Men det blir ännu tydligare när man tittar på det att AIK och Norrköping, om de går helt rent de 4 sista matcherna, då kan de max komma upp i 65 poäng. Malmö har 60 poäng nu, alltså Malmö kan vara uppe i 66 poäng om två omgångar. Allsvenskan kan ju faktiskt vara avgjord efter nästa omgång redan ifall AIK och Norrköping skulle förlora. Malmö vinner, då är det ju 10 poäng och 9 eller ja, 9 kvar att spela om de har 10 poängs ledning. Så att nej, men det är klart att det går då, ja, men de tar guldet. Jag är inte motiverad med
så. Nej. Men det vi var inne på Malmö innan, det här jag snackade om som vi bytte fokus. Det var lite den känslan i C-finalen att de gick upp och gjorde det där 2-1 målet när de behövde gå upp och göra 2-1 målet.
Ja, verkligen. Och de gör det ju dessutom om vi nu ska prata om spelare som Norrköping har tappat, så får vi tänka på att de i den här matchen gör det utan assistkungen Ekrem, de gör det utan Rosenberg som är skadad, de gör det utan Anders Christiansen och ja, Kjartansson har dratt och så vidare. Men det är klart att de har mest pengar, de har bredast trupp, man kan också ställa kravet på dem att det är precis så här de ska göra. Ja. Det är så här rika lag vinner serier. Trupper vinner serier.
Nej, de ska ju ha, det är klart de kan väl få 5 plus när säsongen är, men ska de ha, eller nu när de har säkert guldet, men
de har säkert guldet, men
jo, men typ. Ja. Vi har ju själva sagt att de har gjort det i podden, det sa vi i början, du sa inte emot.
Vi har själva sagt, du sa inte emot. Nej, jag har inte sagt någonting än. Man säkrar ju guldet när man har gjort det matematiskt.
Okay. Guldet är inte klart då. Finns det någonting som gör
uppenbarligen är det inte klart, men men det kommer ju förmodligen bli inom kort.
Ja, det var intressant.
Rakip blev ju pressad på det där efter det där, om det var klart eller inte. Han försökte ju liksom ja, först ville han inte svara på det, men så var det ungefär som att han någonstans ville svara på den då. Han erkände liksom att ja, man, champagnen kan kylas, det är 98% klart, och sen ändrade han sig lite. Det är klart, vi kan inte tappa det här liksom. Och sen fick de andra spelarna i Malmö höra det till Tinneron, och de var inte lika nöjda med att han hade gått ut och tagit ut i förskott, men jag tror inte det spelar någon större.
Nej. Men en kille som är 5 plus i Malmö den senaste tiden, måste man ju, som inte fått så mycket beröm tidigare, är under Gotun. Ja. Och så måste vi verkligen berömma hur han kan spela på i princip alla positioner på planen och gör det bra med en funktionell fin teknik, va? Eller?
Ja, men jag tycker att han är den där spelaren som är så fruktansvärt skön att ha i laget, för att du kan alltid vila på honom. Du vet att han är så bolltrygg, så slänger du upp bollen på honom så han tappar inte, han stressar upp sig, han hittar oftast en ganska så bra lösning framåt, ibland en väldigt bra lösning framåt, och den här positionen när han viker in från högerkanten med sin vänsterfot, den har blivit helt genial ju. Den kan jag säga att den så var det något mer som
Mikko Albanos 2.0.
Ja, men lite så, och ett steg ovanför där. Han funkat jättebra där, och som sagt, så himla skönt att ha den typen av spelare och avlasta på. Det blir lite annat spel än Ekrem spelar där för Malmö. Jag satt och tittade igenom Ekrems samtliga assist här igår faktiskt. Väldigt många är ju rena inlägg som han slår, och många av dem på Kjartansson då. Nu får de ju ett helt annat spel med Jotunder, men inte särskilt mycket sämre.
Det kändes som att han skulle vara på väg bort ett tag.
Ja, verkligen. Safari
var på väg in och de skulle ha kvar Konate och sådär, och det var liksom hej då för honom.
Bra gjort av Kon och liksom få igång Jotun igen, sett till det som du säger. Ja. Konate och Safari gick före båda två på vänsterbacken. Liksom. Fint att kunna återuppliva honom.
Ja, nej, men han är väl någonstans liksom symbolen för Malmös nödlösningsfotboll där, liksom, som ändå bär dem hela vägen till ett guld.
Riktigt sugen på Malmö silly season faktiskt, som kommer för att se vad
ja,
som
den
händer.
Började du snacka om för
ett tag. Ja, men på väg bort som sagt, och Ado var också på väg bort, och sen bla 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 blev båda kvar och så vidare. Så att den är extremt intressant att se vad som händer. Vad man gör i den klubben, vilka som lämnar och så vidare. Ja, vi har gått igenom.
Jag ska bara ta det, Malmö där. De kan ju bli mästare i kavaj, som det heter, va, i nästa omgång.
Nej, guldet är inte klart. Kom ihåg det.
Ja, men de kan bli då. Kavaj.
Ja, men det
pratar inte om sånt. Vilket ju är alltid lika trist när det händer. Jag minns inte när fan det hände senast i Allsvenskan, men de lirar väl på innan AIK och Norrköping, så att skulle AIK och Norrköping förlora det så det är den typen av guldfest.
Ja, lite frågestund efter de här 1-5 plusen. 4 omgångar kvar av Allsvenskan ska jag väl betona innan vi kommer till frågorna. Så att vi får se var de här 12 sista poängen hamnar. David Persson frågar: bör gårdagens derby återupptagits?
Ja.
Ja, alltså jag tycker inte vissa är ju fundamentalister som säger att matcherna alltid ska spelas färdigt, och det tycker ju inte jag. Det kan ju absolut hända saker som är allvarliga nog för att man ska kunna spela fotboll efteråt. Men i det här fallet tycker jag att man kunde spela färdigt matchen, absolut. Det var bra att man gjorde det. Mm.
Ja, nej, men det var det väl. Men jag har lite svårt att känna den här liksom segern för fotbollen som vissa pratar om. Jag tycker att det här är på många sätt är en förstörd fotbollsmatch, även om de lyckas återuppta den. Jag tänker på om det hade blivit om Djurgården hade gått i kapp efter det här långa avbrottet liksom. Då hade man ju fått den diskussionen på halsen liksom. Så att jag är liksom, jag står inte i någon hyllningskör bara för att matchen har spelats färdigt. Jag menar, den är på många sätt förstörd när sånt här händer. Och det blir så långt då. Vad fan, det var ju en halvtimmes avbrott, eller vad fan var det? Bedrövligt.
Man var riktigt svenska cupen fotboll, så han sitter 10 minuter.
Ja, det var ju ingenting.
Men det är ändå skönt att den spelas klart.
Jo, det är det väl. Du slipper
men alla de här. Jag tycker att det är en seger, men det är ändå skönt.
Slipper man alla de här jävla processerna och skit liksom. Visst, det är väl bra då.
Robin frågar, hur värdelösa är DIF-truppen och dess ledning? Skulle de ens vinna ett derby mot BP?
Ja, det tror jag. De höll ju på att vinna mot Hammarby igår sett i första 30 minuterna, så att de har ju ett bra lag, Djurgården, så är det. Men det visar väl också någonstans att, jag menar, en kritik mot Pelle Olsson var ju liksom att han inte kunde hantera de här derbyna. Men nu har han förlorat två med den nya tränaren. Två derby med Dempsey då.
2-7 i målskillnaden också.
Ja, så att det är inte tränaren som spelar matcherna.
Vi kan det sagt också. Patrik Persson, jag vet ju vad svaret kommer att vara, men jag tar med frågan ändå. Borde Henke Larsson avgå eller inte? Om inte, varför?
Nej, jag tycker inte absolut att han ska göra det nu. Och framförallt när man pratar om de här avgångsdiskussionerna, så får de ju ha ett namn som ska ta över.
Det kommer fram en kille till mig och sa att Pelle Olsson borde ta över i Helsingborg.
Och
de har ett ganska Pelle Olssons lag, så att jag kan köpa det lite. Inte liksom, just nu, men kanske framöver.
Men är Henkes tankar så mycket annorlunda än Pelles?
Nej, Pelle kanske bara en bättre tränare.
Ja, han är ju mer erfaren tränare, så är det ju.
Ja. Sebastian Brattberg, är det rätt att förlänga med Jörgen Lennartsson?
Ja, det tycker jag. Får du en dedikerad fotbollstränare ett par år till i IFK Göteborg, som dessutom har gjort bra resultat. Jag menar, det var ju på vippen att han tog Göteborg till guld i fjol där. Man får tänka på att han har haft Göteborg under två liksom ekonomiskt turbulenta år också. Det är lite samma sak där. Vem gör det bättre än Jörgen Lennartsson i Blåvitt?
Jag tror framförallt det här med att Blåvitt bara kommer få sämre och sämre spelmaterial, tror jag, de närmaste åren, med tanke på att deras ekonomi bara blir sämre och sämre. Och då är det ju bra att ha en kille som Jörgen Lennartsson som faktiskt kan organisera ett lag ändå liksom, att han fokar ju mer på lagets helhet än på individuella stjärnor, och då är det väl vettigt att ha en sån som Lennartsson.
Ja, nej, men jag menar, det handlar ju om vad kan man kräva av en fotbollstränare? Jo, han ska kunna fotboll och han ska vara liksom dedikerad och han ska göra sitt yttersta. Alla de tre sakerna får du av Jörgen Lennartsson. Vill Blåvitt ändra hela liksom sin fotbollsfilosofi och så, ja, då kanske man ska in något annat, men det vill de ju inte. Jörgen Lennartsson är ju en blåvittränare på många sätt. Alltså de spelar ju på det klassiska 4-4-2-sättet som IFK Göteborg i princip vill spela enligt sina stadgar.
Ja, han hade en fin spark mot Gävle. Om det var årets nedträff eller om det var årets fullträff, det vet jag inte.
Du menar att han sparkade sönder vattenflaskan?
Ja, men det var back, eller fan, ja, han fastnade med foten.
Ja, det var väldigt så här Monty Python.
Ja, men de har inte haft något vidare försvarsspel i år, Blåvitt, så att det går att förstå.
Ja, just det som vi berömmer Lennartsson egentligen för. Det är ju konstigt.
Vi har ju varit inne på Gustav Svensson. Det måste ju vara att han är borta.
Ja, vi kan ta den en gång till. De får vara hemma en liknande.
Det är försäljningen eller att Lennartsson inte har kunnat titta.
Ja, men det är väl saker som samverkar där. Du har ett Svensson försvinner, du har två Alessandro försvann sen såldes. Du har tre Rogne som inte varit lika bra när han kommer tillbaka från skada. Du har Bjärsmö som var borta en del av säsongen och så vidare. När du får in alla de sakerna sammantaget liksom så.
Alvbåge kastar in bollar ofta också.
Alvbåge har gjort en svagare säsong. Där har du ytterligare en faktor. Så det känns återigen liksom, det är inte tränaren som spelar matcherna.
Det är det aldrig enligt Robert Laul. Det är oerhört intressant. Även om man sa att Peter Svall skulle gå i våras, men sen så var han fantastisk för några veckor sedan. Men det kan vi återkomma till en annan gång. Fritte Fritsson, är AIK Sveriges bästa lag just nu?
Nej, det är Malmö FF, men AIK är Sveriges näst bästa lag just nu.
Fredrik, inget att tillägga.
Fredrik, ja, i mig HIFs chanser till allsvensk status 2017.
Vad sa du nu att?
HIFs chanser till allsvensk status 2017.
Ja, men det, jag tror ändå att de är goda. Nu det är väl ett sargat självförtroende så här, de får gå in med ett eventuellt kvalspel, men
vilka som ligger på kvalplatsen?
Ja, det är väl
Halmstad
måste
det, Halmstad är det som ligger på kvalspel just nu tror jag.
Okej. Okay.
Jag tror ändå att Helsingborg är tillräckligt starka för att klara ett kval mot Halmstad eller AFC, som det väl förmodligen blir, eller om det blir möjligen blir Sirius.
Det är väl alltid 60-40 åt allsvenska lagets fördel,
va? Ja, känns så.
Men det känns ändå som att det har blivit liksom, det blir lite större skillnad mellan allsvenskan och superettan. Visst, nu är det ett svagt allsvenskt år, va? Det kan vi inte poängtera nog, men det är fan ett svagt.
Men Henke är väl förmodligen bättre tränare?
Ja, det är ett svagt superettan år också, så är det.
Mm. Joel, om Bayern hade kommit topp 3, om vi hade lirat så här hela säsongen, alltså enklare fotboll.
Det tror jag inte. Jag tror att de hade haft en mycket stabilare grund från början, och att de hade såklart legat högre upp tabellen, men de hade inte varit fullt så bra. Nej,
jag tror inte de hade legat mycket högre upp heller, va? Vad kan de, sexa?
Ja, max sexa tror jag att Hammarby har spelmaterial för just nu.
Tobias Berggren, Peter Gerhardsson till Varberg. Har ni sett de uppgifterna eller?
Nej, har det kommit eller vad då?
Nej, det var, jag kommer inte ihåg vilken sajt det var som skrev det.
Nej, men jag har en grej här om Gerhardsson. Nu har jag läst, alltså inget tyder just nu på att Gerhardsson tar över Hammarby nästa år. För nu har jag läst två nyheter om att Gerhardsson helst vill stanna kvar och bo i Göteborg. Han har lämnat Häcken, men han verkar vilja bo kvar i Göteborg. För nu verkar han bjuda ut sig själv både till Gais och till Varberg. Så nej, Gerhardsson trivs nog bra där och går runt i
Bengans och fan alltid det. Ja, men de har ju en fin tränare i läste i Expressen att han är en demontränare. Skrev vår kollega Mattias Lyrie. Demontränare, Nanne Bergstad.
Demontränare?
De kan ju inte sparka en demontränare med ett år kvar på kontraktet. Det kommer inte ända.
Demontränare, Nanne Bergstad, det är underbart. Och Nanne säger, jag sitter och tackar två brassar, men Nanne är en demontränare. Ja, den är fin. Jag vet inte vad jag ska tro. Gerhardsson, han verkar ju vilja bo där mer än han bryr sig mer om det än om det blir superettan.
Jag tror det. Man har inga superkällor i Varberg, det har man inte, men han vill nog stanna i Västsverige.
Ja, men det är klart han vill bo i Göteborg. Han vill inte det.
Ja, men då kanske Ljungskile kan vara något som kan vara på gång. Eller?
Ja, det är ju så en Lukic, han lämnar inte från sig den platsen.
Nej, de åker också ur här nu. Eller också, men
ja. Berggren frågar fler frågor här. Då är han inne på Silly. Vilka spelare som försvinner i januari? Claesson, halva MFF eller mot vidare? Det är svårt att säga, men har ni känsla för någon? Alexander Isaksson? Isak menar jag.
Alexander Isaksson. Ja, det tror jag.
Han försvinner väl?
Ja. Elm är inte lika säker på att han drar, även om han liksom har kvaliteten för det. Jag menar, hans status är ju lite upp och ner så.
Jag tar en tips med att bo där med tanke på problemen. Men Isak Vesine,
vad sa han med?
Han bara frågade om Claesson.
Claesson har ju varit nära, så att det är väl logiskt att han drar där nu också.
Spätta på, och de här jävla klubbarna får väl lägga upp pengarna som Elfsborg kräver nu då. De har ju kontakt för Claesson i två år till, så de behöver ju inte sälja, men de får ett bra bud. De är ju väldigt bra på det, Elfsborg. Jag tror inte de har en enda spelare med utgående kontrakt i år.
Nej.
Det betyder också att man ibland binder upp folk som kanske inte är toppklass, men man får ju en jävla kontinuitet och man får alltid betalt för sina spelare. Så det gör han ju bra, Andreasson.
Absolut.
Ja, vi kör Isak, men det fattar han nog att han skulle upplämna. Den här är lite svår så här på rak arm, men man vet aldrig med er två. Om allsvenskans fem i topp 30 plusar enligt er. Rosenberg är ju en av dem.
Alltså de som är över 30.
Daniel Sjölund, Andreas Johansson, Marcus Rosenberg.
Rosenberg.
Johan Wieland, hur gammal är han? Han är över 30 i alla fall.
Absolut. Ja, Wieland har varit jäkligt bra.
Det har vi ju, det gick snabbt ju.
Ja, jag sa ju det.
Ja, men var fyra eller?
Ja, men en till då, en till. Så får vi ta någon som är i något annat lag då kan vi. Bereng Safari liksom.
Nej, Nisse Johansson.
Ja, Nisse.
Absolut, absolut. Alltså grejen är att Instat som vi pratade om tidigare, analysföretaget, ja, Nisse ligger ganska högt upp på enligt Instats statistik där. Och det är rätt imponerande för att han gör inte många mål eller assist, va? Men han kommer ändå högt upp på allt annat.
Vad var nu Instat igen?
Ett analysföretag som går igenom pris allt som alla spelare gör på planen i Allsvenskan i varenda jävla match och sammanställer det som liksom ett, ja, det är ju egentligen ett scoutverktyg. Jag tror att tränare och klubbar och så, de använder den här värva spelare för att hitta rätt profiler och så, extremt detaljerat. Det sitter i en rysk gruva någonstans enligt Peter Gerhardsson och fokuserar på Allsvenskan och så kostar helvete.
Alex Farnud plus 30.
Ja, just det.
Ja, just det.
Men han ligger också högt upp på Instats lista. Han ligger nog fan femma.
Ja, men Instat har ju inte full koll. Instat skulle Djurgården vunnit igång.
Men ja, men det var också så det såg ut. Jo, men Instat tog inte hänsyn till derbyspöket. Det var Instats brist där. De får lägga in en, ryska spionerna får lägga in en graf där för derbyspökeri också.
För det är ju inte vetenskap, derbyspök. Det är ju vildskepeli. Man är vildskepeli idag.
Ja, men det är kanske dags att börja anse det som vetenskap här nu. Ja, Djurgården blir ett vetenskapligt bevis på att derbyspöket existerar.
2007 vann de derby sist, va?
Ja.
Nej, 2011
var Hammarby. Men mot Hammarby
var
det
2007.
Men då var Hammarby, var ju,
ja. Ja, jag räknade till 9 inbördesmöte sen dess mellan lagen.
Ja, men det är 14 derby totalt.
Ja. Ja, det är det. Men mellan Hammarby och Djurgården, okay, ja, var det 9 inbördesmöte. Kristoffer, blir Hamrén ny norsk förbundskapten?
Alltså det, han är ju stor i Norge sen, ja, sen sin tid där, va. De har ju helt missat debatten här i norrmännen. De har ju inte koll på så mycket och inte på det heller.
Nej, jag läste någonstans att de skulle plocka in honom när det var kris.
Det var en jävla fin Norge-historia det.
Du hade gillat den.
Ja, ja.
Jag kunde tänka dig att avyttra honom igen till Norge alltså.
Direkt.
Ja, man vill att vi har med han.
Nej, det hade varit kul för Hamrén också med tanke på att, ja, det inte blev som han hade tänkt sig med landslaget här och få en ny chans i Norge där. Och ja, då tar han ju över i ett läge då, ja, då inte så många förväntar sig så mycket av det heller med tanke på det gott. Men jag ser ju Högmo, den nuvarande förbundskaptenen, som en bättre fotbollstränare än Erik Hamrén. Det är i alla fall min bild om man jämför de två. Mm. Men som sagt, norrmännen, de har tagit många konstiga beslut genom åren, så de kan väl ta det här också.
Ja, det var ju någon som hade uttalat sig i norsk press att de behövde hjälp antingen av Lagerbäck eller Erik Hamrén. Mm. Att de tog de två i...
Ja, men det var väl Drillo som ville det, eller?
Det kanske det är så bara citatet.
Ja, jag tror Drillo vill väl ha Lagerbäck, va? Ja. I första hand, antar jag.
In med Drillo, säger jag.
Ja, det var det var testet.
Visste
ja,
ni att Drillo var maoist på 70-talet? Och alltså, ja, det är intressant tycker jag, men skit i det.
Ja, ah, fin. Mattias Sörensson, jag vet inte om ni har sett det här, så att det är svårt. Straffen Häcken fick mot Jönköping Söder.
Men vad fan, det är... Ja,
jag hörde när jag satt och körde hem från Norrköping. Vi satt i bil, i min Jaguar som jag fick som hyrbil.
Ja, jag såg det. Du har lagt ut en bild på det.
Jävlar, vet du. Jag skulle fått en gammal Volvo V40. Fick en Jaguar istället. Fantastiskt. Vet du inte vad det är, Boman, man lärar henne hur du ska få köra. Ja, men enligt radion så var den lite tveksam om vi nu ska diskutera det.
Nej, jag bara lyfter den för jag tänkte bara fråga. Jag
kör... Vad vill människan med veta?
Nej, jag tycker att domarnivån är för låg. Ja, han är kanske lite som en egen. Igår en egen stod och pratade om att...
Det var ett pikt inspel.
Om att man aldrig får straff i allsvenskan.
Nej, men att domarnivån är för låg. Ja. Enda sättet att höja nivån är ju att höja domaryrkets status. Alltså ska man inte klaga så mycket på det.
Jag tycker inte att domarna är dåliga i Sverige heller.
Det tycker inte jag heller. Och det är de ju inte heller med tanke på att de får uppdrag.
Det händer lite grejer här och där, men det är sånt som händer.
Det är exakt samma jävla diskussion i England och Italien. Ja, alltså det är ju, alltså egentligen är den här domardiskussionen, de som klagar på att det är för dåligt, den är ju så dum. Den är den allra dummaste diskussionen som finns. Den ser precis, tänk om de här människorna som klagar på det bara skulle lyfta blicken och titta på lite, nu finns ju internet så det går ju att läsa vad andra länder skriver. Titta på det, det ser exakt likadant ut i alla världens fotbollsländer.
Ja, det finns en rolig grej kring det. Jag och Laura pratade om det ibland, vi ska inte gnälla på domarna så mycket i text och sånt efteråt, för det känns, ja, det känns trist och ovärdigt ofta. Men sen så hade jag i våras, så Kaspar Sjöberg var jävligt dålig när Norrköping mötte Hammarby.
Det var han som missade den här straffen. Var det för övrigt i Jönköping?
Då skrev jag svavelosande sågningar av honom just i den matchen, för han var riktigt dålig. Och då pratade jag och lärde om det inför matchen mellan Djurgården och Norrköping-Djurgården nu för några veckor sedan. Och så sa Laura, jag skriver ju inte om domare på det sättet. Men visst fan hade han en vass formulering mot Kasper Sjöberg efter den matchen också, var inte så? Han var ganska dålig den
dagen. Ja, alltså jag konstaterade ju att han bommade typ 3 straffar för Norrköping, så att jag förstår ju deras besvikelse över att de i alla fall inte fick en av dem. Samtidigt så kan man ju som IFK Norrköping där, de var de i delad serieledning då och mötte tabelltian i Djurgården, då går ut och skylla på domaren när man har förlorat den matchen.
Det var Kasper i den matchen.
Aha, visst fan,
alltså, nu har ni gått härifrån att inte såga domaren till kassa så mycket skit.
Nej, men jag gillar Kasper, men han får ibland kritik för att han är lite tuppig på planen, tror jag. Men jag tror att spelarna tycker att han är lite, att det är ofta liksom bröstet ut och
ja, okay. Men lyssna nu, det vi kritiserar är ju alltså debatten, den här såhär generella debatten att domarkvaliteten är för låg.
Det är det vi kritiserar. Överallt,
liksom. Sen är det klart att att man kan gå in efter en match och skriva att en domare gjorde ett enskilt misstag i den. Men det är ju inte samma sak som att köpa att domarkvaliteten generellt är för låg. Jag menar då ska du ha samma diskussion om allsvenskan hela tiden, att kvaliteten är för låg för att de inte slår lika många passningar rätt som Barcelona gör i världen.
Då får vi sitta länge.
Ja, men då blir det det enda vi skriver om. Jag menar, det är ju inte relevant liksom.
Nej.
Och en ännu dummare grej med den här generella domarnivådiskussionen, det är ju att de som vill stänga av domare efter för mycket misstag, ja visst, men då får man ju fylla på med sämre domare nerifrån. Då blir det ju en ännu sämre nivå i så fall då. Det är också helt obegripligt.
Däremot kan jag tycka att domarna borde vara lite bättre på att efter matcherna ställa upp, inte bara springa ut igenom mixade. De skulle gärna kunna få vara med och svara på frågor och sådär ibland lite bättre i mixade zonen efter matcherna.
Du vill ha dem...
Nej, inte att grilla någon domare, men att höra lite hur de resonerar kring vissa domslut.
Men ställer de inte upp på det då? Jag har sett dem i tv lite.
Ja, och ibland gör de det, men väldigt ofta så går de med sina rullväskor och trippar ut.
De ska göra det, finns ju inget generellt mot det så. De är liksom vi har tillgång till dem efter matchen.
Ja, men man ska vara liksom Usain Bolt snabb och man ska hinna fram till dem innan de har lämnat lokalen.
Det är ju du. Ja, vi har kört snart en timme här. För er som ville läsa om en fotbollsmatch när det gällde derbyt, kan gå in och läsa Robert Laus blogg. Du har publicerat krönikan som egentligen skulle publiceras innan det hände som hände på Djurgårdens läktarsida. Du hade skrivit en krönika i 79 minuten. Ligger ute på bloggen nu.
Ja, så här skriver jag. En betydelselös match mellan tabelltian och tabellnian i allsvenska mittenlunk. Glöm, ett Stockholmsderby är aldrig betydelslöst. Den som påstår det har aldrig varit på ett, aldrig sett tifona, intensiteten, hört sångerna och måljublen. Kvällens drabbning var inget undantag, återigen särskilt inramat av att Djurgården inte vunnit ett Stockholmsderby på 5 år. Ja, mot Hammarby hade de inte vunnit på över 3300 dagar sedan 2007, i derbysammanhang lika länge sedan som Titanic blev film. Efter så många försök har djurgårdare ställt sig frågan lika många gånger: vad krävs egentligen för att bryta den här förbannade förbannelsen? Svaret är enkelt att formulera men svårare att förverkliga: det krävs något extra. Det krävs en Mattias Ranegi som vinner allt i luften, en Alexander Falseta som tar 2 Hammarbyare plus boll med samma tackling, och en Kevin Walker som fullföljer hela vägen in mellan Bayerns nykomponerade mittbackspår. Det var exakt detta Djurgården gjorde första halvtimmen. Luftbollarna matades mot Ranegi. Fyrtonsfotboll i dess ädlaste form. Och de få gånger bollen ramlade ner mot sådana var lagkamraterna där för att sätta press. Hammarby fick inte någon tid alls att bygga anfall eller ens att ställa om. Det var en perfekt matchplan. Det gav 2-0 genom Walker på genombrott och Ranegi på nick. Och Djurgården hade derbyspöket i en ask. De glömde bara att spika igen locket. Ungefär så liksom hade jag satt jag och skrev liksom. Det här var ju 79 minuten, sen fick jag bara kasta bort hela krönikan och nytt papper i maskin. Men det var så det skulle sett ut i tidningen. Och det är ju liksom inte vårt fel. De tror att så här, vi journalister vill skriva om det här jävla eländet liksom. Det vill vi ju inte. Jag hade velat skriva det här.
Fy plus inlevelse.
Ja, jag säger att de kan gå in och läsa på bloggen och larm. Bara ta det i egna händer och börja med dramatikerna in.
Nej, det var starkt. Ja. Mycket starkt.
Ja. Ja, jag tycker att vi avslutar där. Gå in och läs med samma inlevelse som Laura. Tack så mycket för att ni har varit med oss.
Tack.
Hej.